är P1, Sveriges Radio.
Det här är P1 Kultur. Jag heter Salman Bakhtiari. Och vi ska prata om ett ämne idag som kanske inte låter särskilt spännande, roligt eller sexigt. Men som blir mer och mer intressant och tankeväckande ju mer man gräver i det. Och det är precis det vi ska göra idag. Det handlar om, som så mycket annat i vår värld, om pengar. Och vart de ska komma ifrån när kulturen ska finansieras. För kulturminister Parisa Liljestrand har det varit viktigt att se till att bredda finansieringen av kulturen så att privata medel ser till att staten inte står ensamma när det kommer till finansieringen av den offentliga kulturen. Det har varit tydligt sedan början av den här mandatperioden och igår presenterade hon utredningen Ett investeringsprogram för kultur. Och jag har fått sällskap av vår kulturpolitiska kommentator Anton Bennebrandt som ska hjälpa mig gå igenom förslagen som utredningen har kommit fram till. Hej Anton.
Hallå Saman.
Vad är det som kulturministern har sett som ett problem som hon hoppas på att den här utredningens förslag ska försöka lösa?
Ja, men det handlar om var pengarna kommer ifrån och att den som förlitar sig för mycket på offentlig finansiering, den blir också känslig för ekonomisk konjunktur, det går lite upp och ner där, och så även politisk konjunktur, att de här som sitter på makten, de kommer och går med sina prioriteringar. Och Parisa Liljestrand, hon har ju gång efter gång också sagt att det här är minsann inte något svepskäl för att minska det offentliga ansvar. Man ska alltså fortsätta betala för kultur.
Staten alltså.
Ja, stat, ja. Kultur och region.
Man kan ju dela upp utredningens förslag i två delar. Framförallt, vilka är det?
Det handlar om skattereduktion och ett matchningssystem. Och skattereduktion, det är alltså att den som ger till kultur, som här är allmännyttig och inte har ett vinstsyfte, den ska få en skattelättnad. Matchningssystemet innebär att gåvor matchas av staten, de betalar också, alltså, och då från 25% av gåvobeloppet upp till krona för krona. Och matchningssystemet föreslår man ska få kosta 1 miljard per mandatperiod.
Så på 4 år 1 miljard kronor, ja. I budget. Om vi börjar med skattereduktionerna, vad finns det för belägg att de kommer locka till mer privata pengar?
Utredningen, den har en rätt duktig genomgång av hur det ser ut i Europa. Man listar land efter land som har de här incitamenten och hur det funkar där. Och så gör man en poäng av att Sverige är ett undantag bland jämförbara länder. Och som kulturministern uttryckte, varför ska vi vara sämst i klassen?
Och den här matchningsincitamentet, hur ska det gå till?
Det är ett tredelat system. Nu kommer vi till det här sexiga som du börjar med. Ja. Handlar om de riktigt stora donationerna där regeringar i början av varje mandatperiod ska kunna peka ut sånt som man vill göra. Alltså typ bygga ett nytt museum, renovera ett operahus, något omfattande kulturarvsprojekt, och sen öppnar man upp för donationer till det då som matchas med skattepengar, så mottagaren får både den privata gåvan och så en liten gåva från staten. Och den andra delen då, det är för gåvor i spannet 1-10 miljoner som man föreslår ska matchas med en fjärdedel då av statliga pengar. Sen kommer det som jag tycker är lite kul, och det är de här gräsrotsinsamlingarna, crowdfunding på nätet. Minsta prislappen på det, men ändå. Där vill man att staten ska liksom matcha krona för krona till mindre insamlingar, och jag ser framför mig att det här kan vara liksom punkföreningen i Borås som vill ordna festival.
Men vem vänder sig punkföreningen i Borås till för att kunna få de här pengarna då?
Ska vi gå in på detaljerna? Det är, som jag har förstått det, så redovisas det i efterhand, och det är väldigt viktigt att man möter då kriterierna som är uppställda.
Men vem är det som bestämmer att den här punkföreningen ska kunna få pengar?
Ja, men bra. Det specificeras inte i utredningen, utan man säger att det ska läggas på en kulturmyndighet.
Anton, du har ju följt frågan länge och följt utredningen när den presenterades. Hur har reaktionerna varit?
Ja, alltså på det som läggs fram nu så har det varit försiktigt positivt från kulturen skulle jag säga. Det är inte så många som har hunnit reagera, det kom igår, men Norrköpings symfoniorkester var snabba ut och sa att det här är positivt. Det kan lyfta kulturen i Östergötland. Länsmuseernas samarbetsråd pratar jag med idag, de är också positiva till det här. De kan alltså bli mottagare. Och sen här i Luleå där jag befinner mig, där håller man på att bygga upp en kulturfond dit stora företag ska kunna bidra med medel till kulturen. Och där ser man att den här förändringen är liksom det som kan få deras projekt att lyfta riktigt.
Och det är ju valår, vad säger oppositionen, undrar man?
Jo, du. Där kommer svidande kritik. Både Socialdemokraterna och Vänstern säger att den här regeringen, de har liksom kapat medel till kulturens grund. Och man pratar om kulturskola och replokaler och att det är liksom där man borde förstärka istället för att söka de här alternativa finansieringslösningarna.
Är det bara kritik från oppositionen?
Nej, när jag pratar med Björn Wiechel som är Socialdemokraternas
politiska talesperson.
Tack så mycket. Tappat ordet. Kulturpolitiska talesperson. Då är han ju liksom svidande i sin kritik av regeringen, men jag hör honom inte säga tvärt nej till tanken på de här liksom ekonomiska incitamenten.
Nu ska ju den här utredningen på en remissrunda. När är det tänkt att det här ska kunna träda i kraft?
Det är inte förrän 2027 och innan dess så hinner vi ha val, så det är jättemycket som kan hända innan dess.
Och hur stor valfråga kommer det här att bli?
Jag hoppas på något vis att det blir en stor valfråga. Det vore kul. Det här är ju liksom, det är dels en kulturfråga, men det är också en plånboksfråga, så att det finns potential till debatt. Och jag tror att den kanske skulle komma till skott om man kunde knyta det till något väldigt konkret exempel. Något som ställer stad mot land eller så kallad finkultur mot något väldigt folkligt. Då tror jag det kan bränna till.
Tack så mycket, Anton Bennebrandt, kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator. Ja, vi fortsätter gräva vidare i ämnet och till min hjälp nu för att kunna göra det har jag fått sällskap av Stefan Einarsson, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, och Tintin Hodén, forskare vid Södertörns högskola. Välkomna till P1 Kultur båda två. Hur var era spontana reaktioner igår på de förslagen som utredningen har kommit fram till? Tintin, du kan börja.
Både positivt och negativt. Men känner en viss oro vad det gäller det här matchningssystemet.
Stefan?
Delar positivt och viss oro. För precis på samma sak, det här matchningssystemet innebär ju att staten subventionerar vad privatgivande önskar att ge till. Men det visar också en hel del positiva.
Och vad är det mest positiva enligt dig?
Det mest intressanta tycker jag att crowdfunding nämns. Jag menar, en viktig sak som privatgivande kan göra är att skapa mer pluralism. Och här har vi ett system som faktiskt har möjlighet att leda till mer pluralism. Självklart så har generell skattereduktion, som också då ger till andra delar av kulturen än staten skulle ge, en sån effekt. Men här har vi något som aktivt riktar sig till det mindre, det som inte är liksom centralt.
Och Tintin, vad var du mest orolig för eller kritisk till?
Det här matchningssystemet innebär ju, precis som sades nu, att privata aktörer kommer att påverka vilka som får extra statligt stöd. Och jag tänker att både vad det gäller filantroper och stiftelser, men också den här gräsrotsrörelsen, så är det då personligt intresse men också ekonomiska möjligheter som kommer påverka vad staten satsar på. Och den här miljarden hade man ju istället kunnat fördela mer jämlikt utan det här liksom konkurrenskravet som det här sätter upp.
Stefan, du sitter och nickar med här. Vad tänker du?
Alltså jag håller absolut med den poängen. Samtidigt så finns det ju också en möjlighet att det kommer till mer pengar till kulturen. Eftersom om då det privata givandet ökar genom att den här reduktionen finns. Det viktiga här är ju både givar- och mottagar kompetens. Alltså staten behöver ju se till, det är därför det är intressant också vad de menar med de här riktade utlysningarna. Hur ska de gå till vilka ämnen? För självklart ska ju staten styra vad våra skattepengar går till. Samtidigt då, så här är ju ett sätt då att öka givandet och öka medlen till kulturen.
Kan det här bli ett ökande av medel till kulturen, Tintin?
Ja, det är ju möjligt. Det återstår ju att se. Men det jag reagerar mycket på också i stort är att man hela tiden från politikernas sida eller regeringens sida säger att det fortfarande ska vara ett starkt statligt stöd. Men vi vet att vi har minskat det statliga stödet ganska rejält de senaste åren. Och vad det gäller att vara sämst i klassen så är vi också det i Norden vad gäller statlig finansiering av kulturen. Så jag vet inte om jag köper den premissen faktiskt.
Tintin och Stefan, vi ska prata vidare med er strax och fördjupa oss ännu mer. Men först ska vi höra hur jakten på privata medel till kulturen faktiskt kan gå till. Just nu återskapas en barockorgel i Varnhems klosterkyrka. Det är en plats med anor från 900-talet som ofta kallas för Sveriges vagga. Där man nästan snubblar över Birger Jarls grav och en plats som drar tusentals turister varje år. Trots det här har det varit svårt att få ihop en finansiering för återskapandet av den här orgeln. Det tog flera år att få ihop 14 miljoner kronor och majoriteten av dem kom från privata pengar. Och den här insamlingen tog fart först efter att de hade hittat fram till ett lyckorecept och att låta företag köpa valda delar av det här spektakulära 1600-talsinstrumentet, den lokala förankringen och en kändis.
Det är så enastående så att man kan nästan inte räkna på fingrar när det händer i Sverige, en ny år som detta. Här är något liten vacker grej. Spännande, så man måste lyfta upp någonting som egentligen väger ganska mycket.
En av piporna här som du lyfter på, den var rätt lång.
Ja.
Orgelbyggaren Carl Nelson och lärlingen Nils Gabriel lyfter in några pipor i orgelskåpet. Men även om inte alla 2000 pipor är på plats än, så kan kantorn Gustav Johansson spela Georg Böhms Fader vår i himmelriket.
Väldigt unikt med ett sånt här projekt och en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk. Det är ett stort gäng som har jobbat och sett till att det är oerhört vackert att se på och också smälter in i kyrkans inredning i övrigt. Så det är väldigt unikt skulle jag säga.
Känslan när du spelar då på den?
Ja, men det är glädje. Det är riktigt roligt att sitta här.
I Varnhems klosterkyrka är de äldsta delarna från 1100-talet. Då satt cisterciensermunkar och sjöng här inne. Under reformationen förföll allt. Men på 1600-talet lät greve Magnus de la Gardie, en av landets rikaste och mäktigaste män, renovera kyrkan och bygga en läktarorgel som stod klar 1673. Med åren förföll även den och revs 200 år senare. Så hur har Carl Nelson kunnat återskapa den?
Tack och lov, de tog många bilder av det gamla orgelskåpet innan de tog ner den 1870. Och de bilderna har vi använt för att återskapa skåpet. Vad skåpet har innehållit är mycket svårt att veta. Men istället har vi hittat andra orglar från Nordeuropa från den tiden som vi har studerat. Men att vi inte har mer att gå på här betyder att vi kunde med lite frihet plocka det bästa som man kan hitta på andra ställen.
Orgeln i nordtyska Stade är en förebild. Men Carl Nelson betonar att det rena klingande ljudet också handlar om själva kyrkan i sig med sina höga stenvalv.
Just Varnhem är en drömplats att arbeta. Den akustiken som finns i kyrkan tar varje lite ljud man ger den och förvandlar den till en större någonting. Så för en orgel, det är det här akustiken som vi längtar efter.
Så vill han visa och går bakom orgelskåpet. Trampar ner stora träpedaler som går till orgelns luftbälgar. För om strömmen går, ja, då ska man kunna spela ändå, som man gjorde förr i tiden.
Spela. Så om vi fyllt alla fyra, om jag springer runt, då har vi ungefär 20 sekunder innan bälgen kan sluta.
Om inte jag trampar.
Och så rusar Carl Nelson till klaviaturen och börjar dra i spakarna.
Så här är principalen i huvudverket. Det är så vackert att lyssna till efterklangen här inne. Här är en liten...
I 50 år har man längtat efter en ny orgel i Varnhems klosterkyrka. Efter att den första orgeln revs så kom den annan som brann ner på 1960-talet och ersattes av en östtysk kororgel som med tiden blev ospelbar. Ett försök att finansiera en ny orgel misslyckades ända tills man lanserade idén om att återskapa De la Gardies barockorgel. Det var 2019 och tydligen så pass spektakulärt att det blev lockande att gå in med pengar. Av den totala kostnaden på 14 miljoner så har privata finansiärer stått för drygt 12,5 miljoner. En av dem är Jula Foundation som bidragit med 344 000 kronor. Ägarfamiljen till Jula är från trakten och vill med sin fond stötta bland annat idrott, föreningar och kultur, berättar Maria Ragnarsson som sitter i styrelsen.
Ett enda mål i stiftelsen är att bevara kulturarv, och kyrkan här ligger ju så fint i Skaraborg, vilket är vårt närområde. Det är ett viktigt kulturarv, en historisk plats för Skaraborg med hela den här kyrkan och omgivningen. Och det är klart, orgeln är ju en central pjäs på en sån här plats. Så att den får komma till liv, till nytt liv, tycker vi kändes viktigt.
Har du varit inne och sett kyrkorgeln?
Ja, nej, jag har ju inte varit inne och sett den nu sedan den är uppbyggd. Så det ska bli jättespännande att gå in och titta. Wow. Oj, 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 vad vacker den är.
Vi står nedanför läktaren där De la Gardie-orgeln tonar upp sig. Glänsande pipor, träsniderier målade i blått, rött, grönt och ockra, förgyllningar och ådringsmålningar. Vi får sällskap av före detta kyrkoherden och projektledaren Johnny Hagberg. Det är han som har fått ihop finansieringen.
Och det är verkligen mäktigt att stå och se den här. Det kommer verkligen till sin rätta i den här miljön.
Och fasaden och allting är ju exakt likadan som den som en gång fanns här i kyrkan ända fram till 1870. Så att det finns förteckningar på både inkomst och utgifter, och det finns också förteckningar på all färg och allting som användes. Och vi vet idag exakt vad det var för färg man använde när man gjorde kyrkorgeln.
Projektet har också haft som mål att stötta hantverkare i regionen. Orgelbyggaren, träbildhuggare, förgyllare, målare, snickare, smeder.
De är från trakten allihopa, från bygden. Och på samma sätt som Magnus Gabel en gång ville att det skulle vara lokalproducerat, så är det också lokalproducerat idag. Så att det är fantastiskt.
Och öronmusslorna nu då, som vi har varit med och bidragit till från Jula Foundation, var de sitter där uppe?
De kommer att vara där uppe på överstycket där.
Just det.
Och de ligger faktiskt färdiga och väntar på att få hängas upp.
Vad spännande, de tittar vi på, ja.
Så det är en speciell del av orgeln som
precis
ni har bidragit med?
Det stämmer, det är själva öronmusslorna här då, så det är en specifik detalj som... Ja, det ska bli jättespännande, jag har sett på bild innan, så det ska bli kul att se dem live nu.
På golvet intill en vägg ligger de meterlånga, stora, snidade träornamenten. Öronmusslorna med olika instrument, förgyllda och målade i vitt och olika färger.
Oj, titta, här är de.
Är det här ett tänk som har gällt hela orgeln? Att de som har bidragit, att de bidrar med till något speciellt på orgeln?
Vi har haft en katalog faktiskt där man har kunnat pricka av vad man vill ha för någonting. Och det har varit ornament, och det har varit exempelvis den stora figuren, kung David. Det var en enskild person som köpte den, så att säga, både målning och bildhuggeri. Och den gick på 570 000. Och sedan har vi då sålt ganska mycket pipor. Alla figurer och allting är då sålda. Och alla som har skänkt större belopp får ju också sina namn på en tavla sedan.
Skara pastorat, som äger kyrkan, gick in med 1,5 miljon i starten. Sen började Johnny Hagberg skicka brev.
Jag skickade ut ungefär 100 brev till olika personer, och det nappade i alla fall ett antal på. Och den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna. Och han är ju en känd person, och hans namn kunde jag då få använda för att tala om att det finns också så kallade kändisar som sponsrar det här och så. Och så på den vägen var det. Så
kom det blev lättare då?
Det blev lättare, ja.
Det blev det alltså?
Ja, det blev det.
Hur märkte du det?
Ja, man får upp ögonen för det, och så är det väl alltid någonting som tänds i en att kanske jag ska vara med på det också.
Den som har skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl-Johan Tam. Sedan många år bosatt i Göteborg växte han upp på Kinnekulle.
Jag hade tänkt sätta detta som grund i en fond som skulle ge viss avkastning då varje år till kulturfrämjande för ändamål i Skaraborgs län framförallt. Men då ringde jag till den här fantastiska Johnny Hagberg som sköter det mesta av kulturen i Skara och skulle fråga honom om detta lite grann. Men då övertalade han mig ganska snart att istället för att göra en fond så skulle jag skänka pengarna till den här orgeln. Jag är helt enkelt kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs i Sverige överhuvudtaget. Och särskilt då i min egen hembygd. Och det känner jag tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa till med. Det känns bra för mig.
Regeringen vill ju att den privata finansieringen av kultur ska öka. Och vad tycker du om det?
Om de vill gynna privata kulturinsatser i Sverige så är det något väldigt positivt. Så. Däremot är jag rädd för om de avser att dra ner på den offentliga bidragen samtidigt som de vill öka den privata. Det tycker jag är väldigt felaktigt. De ska ju behålla det som de har, i varje fall det som de hittills har bidragit med offentligt. Och sen ska de gynna den privata stödjandet också naturligtvis.
Utöver pastoratet har regionen gått in med 400 000 kronor. All annan finansiering är privat.
Men det är ett hiskeligt jobb att söka överallt. Och jag har sökt ett par stycken stora fonder då, men jag har fått avslag där. Bland annat då Kungafonden och Vitterhetsakademin och så vidare.
Men tycker Johnny Hagberg att det här är att se som ett offentligt kulturarv som hade kunnat få offentligt stöd?
Ja, det måste man se det så. Varnhems klosterkyrka är ju verkligen en riksangelägenhet. Det är ju vårt gemensamma kulturarv. Oavsett om vi är med i kyrkan eller inte med i kyrkan så är det gemensam kulturarv vi har. Och det måste vi ta hand om.
Och reporten på På plats i Varnhem var Helena Alm. Den återskapade barockorgeln invigs i klosterkyrkan sista helgen i maj. Du lyssnar på P1 Kultur som idag handlar om en breddad finansiering av kulturen. Och jag har fortfarande med mig forskarna Stefan Einarsson och Tintin Houdén. Vi hörde ju den som donerat den största summan till återskapandet av orgeln i reportaget vara positiv till att regeringen satsar på att bredda kulturfinansieringen. Men han var ju också noga med att påpeka att regeringen behöver fortsätta ge ett stort stöd till den offentliga kulturen. Tintin, ser du en risk att staten backar från det ansvaret ännu mer än vad du var inne på tidigare?
Ja, det ser jag. För det är ju en process som har inletts. Sen får man ju se om den fortsätter. Men det finns ju en risk att om staten tar mindre ansvar för det offentliga kulturutbudet så kommer beroendet av privata finansiärer öka. Och när jag säger beroende, då menar jag inte att de kommer liksom gå in och diktera vad verksamheterna ska handla om. Min forskning är finansierad av stiftelser och jag är väldigt fri i att forska om det jag vill. Men beroende just som kom fram här i att alltså bevara vårt, det man kallar för ett gemensamt kulturarv. Man har satt upp kulturpolitiska mål som kulturinstitutionerna ska uppnå. Men man säger samtidigt att för att uppnå dem så har vi ett beroende, eller så måste vi söka privat finansiering. Och där tycker jag att det är tydligt att staten faktiskt inte går in som en garant för att kulturinstitutionerna ska kunna uppnå de mål som riksdagen har satt upp.
Vad säger du, Stefan? Är det här ett sätt för staten att lägga över ansvaret för kulturfinansiering på den privata delen av samhället?
Jag håller med Tintin att det finns en uppenbar risk. Vi har ju sett det på flera områden de senaste decennierna att staten backar från det den har gjort tidigare. Och jag menar, tanken med privat finansiering ska ju vara göra samhället rikare, inte staten billigare.
Men är det liksom, kan man verkligen se det att staten liksom ska backa helt? Kan de det?
Min forskning har ju handlat om hur den här relationen med givare och mottagare fungerar. Det vill säga liksom allt bidrag medför en relation och vissa typer av beroenden. Jag, precis som Tintin, har tack vare en breddad forskningsfinansiering, att det finns forskningsstiftelser som stödjer forskning som kanske inte är mainstream filantropi till exempel, så finns ju jag. Och jag har haft en god relation med mina finansiärer med armlängds avstånd. Den här relationshanteringen är ju en nyckeln, för här kan man ju tänka sig ett spektrum från väldigt lite frihet till väldigt mycket frihet.
Kulturministern Parisa Liljestrand har ju flera gånger nämnt att det här är ett steg bort från 70-talets kulturpolitik. Vad menar hon med det, Tintin?
Ja, det har hon ju helt rätt i. Jag ser det här som ett väldigt tydligt ideologiskt skifte som kanske inleddes redan på 80-talet. När den statliga kulturpolitiken började ta form på 60- och 70-talet så var liksom ett av grundargumenten att staten skulle gå in som en finansiär på kulturområdet för att den inte skulle vara beroende av privata aktörers välvilja. Och staten skulle också garantera att den kultur som inte kunde klara sig på marknadens villkor skulle få statligt stöd. Och som jag sa tidigare, staten skulle garantera att kulturinstitutionen kunde nå upp till de kulturpolitiska målen. Och i retoriken som används kring detta från kulturministern så menar ju hon att privat stöd är nödvändigt. Så det är ju absolut ett stort steg bort från 70-talets kulturpolitik.
Och om nu det här går igenom remissrundan och röstas igenom och blir verklighet, vilka blir de största förlorarna, Tintin?
Det blir ju, skulle jag gissa, de som inte har möjlighet eller har svårare att attrahera privata finansiärer. Det är ju det som sker med det här matchningssystemet, och det riskerar ju att bli en snöbollseffekt. Att den kultur som av olika anledningar attraherar privat stöd kommer också få extra statligt stöd. Då kommer de kunna utveckla sina verksamheter ännu mer. Och kanske därför attrahera ytterligare privat stöd. Medan vissa kommer liksom sitta fast lite mer. Och Och jag tycker åtminstone att det är viktigt att även kultur som inte attraherar privata finansiärer ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet där man inte hela tiden måste kämpa mot ekonomiska kostnader och höjda hyror och så vidare.
Men både utredningen och kulturministern säger ju att staten ska fortsätta ha en stor, liksom, ta en stort ansvar för den offentliga kulturen. Kan det inte vara så att de satsar mer pengar då på de mindre aktörerna?
Ja, alltså det är ju en definitionsfråga vad ett starkt statligt stöd är, och det beror ju på vilken politik man bedriver. Utifrån det jag har sett de senaste åren så är det ju inte liksom ett starkt statligt stöd i min bok, just att många museer, alltså det jag forskar om, har det väldigt svårt att bedriva långsiktiga verksamheter där man också arbetar med ganska osynliga uppgifter, till exempel bevarandet av kulturarvet och forskning och så vidare.
Du har ju också forskat om privata medel som finansierat kultur genom att titta på en viss förmögen familj i USA, Sackler-familjen. Vilka var det?
Sackler-familjen är ju några av USAs mest välkända och inflytelserika filantroper. Och de har bland annat finansierat väldigt stora konstmuseer både i USA och i Europa. Bland annat Guggenheim-museet i New York och Louvren i Paris. Och det som liksom inte riktigt var känt i offentligheten länge, det är att de också var ägarna till läkemedelsföretaget Purdue Pharma, som anses ha initierat den amerikanska opioidepidemin, som är en av USAs största folkhälsokriser. Och där det också verkar som, enligt information som har kommit ut i olika rättsprocesser, att det har varit en medveten strategi från Sackler-familjens sida att liksom skapa ett positivt anseende genom filantropi. Men det som hände då när det blev mer allmänt känt att pengar som har genererats av den här opioidepidemin faktiskt har finansierat museer som förväntas verka för det allmännas bästa, är ju att de här museerna utsattes för väldigt hård kritik. Men initialt stod de också fast vid att nej, men Sackler-familjen, vi står vid deras sida. Men allt eftersom så har man backat många museer och sagt att vi kommer inte ta emot mer fortsatt stöd. Och man har också tagit ner Sackler-familjens namn från flyglar och så vidare. Och det senaste man vet om det här, det är ju att Sackler-familjen och Purdue Pharma troligtvis kommer få betala 7 miljarder dollar i skadestånd. Och det här är ju såklart alltså ett väldigt extremt exempel. Mm. Men det visar på riskerna i filantropi.
Stefan, du menar att filantropi skulle kunna skapa ett friare kulturliv. Under vilka förutsättningar då?
Först och främst naturligtvis då att det allmänna inte backar från det man redan gör. Och sen också att man funderar på att olika typer av resurser kan användas på olika sätt. Och precis som Tintin säger, att om man har den delen som vi menar, det här är det allmänna, här ska det finnas tillgång för alla. Det här är någonting som är viktigt, att det är långsiktigt, att det finns över tid. Det är oftast någonting som där det allmänna passar otroligt mycket bättre som finansiär. Det filantropi kan göra i sig självt är ju att finansiera det experimentella, det okända, det nya, det som liksom inte passar in i marknadens eller statens mall. Det betyder ju också att det finns risk för misslyckande. Det betyder ju också att det då inte är mainstream, det är ju själva poängen. Och här finns det ju också, en möjlighet i det man skriver här i avdragen, att det handlar om att man ska kunna ge till intermediärer, stiftelser som sedan stödjer, men också till offentliga verksamheter. Det vill säga att det här kan vara ett sätt för regioner, kommuner, museer att bygga upp ett eget kapital, att kunna stå starkare. För även statens pengar kommer ju också med en relation och också med krav som man behöver hantera. Men det är ju inte lätt.
Vilka ser du som de som gynnas mest av en breddad finansiering av kultur?
Så generellt, så om man tittar på hur det har varit kring i andra länder, så är det ju förstås så att ofta ger donator kring sin egen smak eller kring det som ger symboliskt kapital som man är intresserad av. Och där finns det ju en risk att det kanske snarare är det som är allmänt känt. Det är så du får synlighet, jag ger till någon som andra vet om. Och det finns också då att det handlar kanske om en viss typ av kultur, då kanske inte den här punkföreningen i Borås. Och det är därför jag också tycker det är intressant att man skriver in att man också vill jobba med att finansiera upp den delen av kulturlivet och då, därmed också civilsamhället.
Lite tidigare så var du ju inne på att det behövs också mottagarkompetens i, och vi ska få sällskap i samtalet av någon som står på mottagarsidan i den här frågan. Välkommen till P1 Kultur, Kirse Ljunge Stensborg, chef för Malmö konstmuseum. Och ni ska ju finansieras till 50% av Malmö stad, men resten, alltså andra hälften, ska gå till driften av själva museet ska finansieras med hjälp av privata medel. Och då undrar jag ju, hur går det för er?
Ja, tack. Vi jobbar ju på här i Malmö och har gjort det de senaste åren med olika typer av finansieringstänk. Och det gäller ju också privata medel. Det gäller också i tätt samarbete med det der hedder Stiftelsen for Malmø Kunstmuseum, som jo også er private finansierere og donatorer, som skal være med og betale også for det, vi kalder virksomheden i det nye kunstmuseum. Og tanken er, at Malmø Stort vil gå ind og bygge det nye kunstmuseum, mens at virksomheden skal også komme fra olika typer af finansieringskilder. Og det gælder alt fra fundraising med EU-fonder og også nordiske medel, mindre fonde til al virksomhed, men jo også den her stiftelse, som holder på at bygges op og har eksisteret siden 2018, men jo er nu i et nyt afgørende fase, for vi har fået den her indrikningsbeslut på, at man vil bygge det nye museum. Så nu sendes det fuld fart her i Malmø, og vi jobber hårdt på.
Men får man være fræk og fråga, hvor langt ifrån målet ni er?
Altså man kan sige, vi jobber jo på flere planer hele tiden, og det er jo så, man måste jobbe, når man jobber med den her breddet finansiering, eller som vi siger i vores tænkning, den her kompletterende finansiering, for vi vil jo også, at det er klart, at Malmø Stort, som reden går ind med jättemycket, at vi har olika kilder at stå på, når vi skal bygge det nye kunstmuseum.
Så du vil ikke sige, hvor langt ifrån målet ni er?
Altså, jeg vil sige, at vi er kommet en bid på vej, og vi skal endnu videre, så vi er ligesom i startfaserne. Men der har kommet fremdrift nu, og det synes mye positivt.
Hvad er den største udfordring for jer? Hvor børjer ni ligesom ifrån?
Altså, jeg tænker, den største udfordring er, som vi også har diskuteret lige det her nu, det er jo den her uvorne hyr, vi skal jobbe med. Den her bredte finansiering, og det er jo et nyt tænk. Jeg har jo en dansk baggrund, som I kan høre, og der har jeg jo jättemycket erfaring med den danske fundraising. Og det er jo en stor kompetens, man oparbejder kring de her frågor for, hvor skal vi tage imod, og hvor skal man sikre frihed i sine projekter, og hvor skal man sikre også, at man faktisk jobber jättebra tillsammans med de här fondestiftelser och private donatorer. Det kräver ju jättemycket jobb och det kräver både, vad kan man säga, den här tätte dialog som man har återkommande, men också den här långsiktighet som du talar om, Stefan. Det måste man tänka med det lange blick på för att få till någonting som också är hållbart för att man kan driva en intressant och viktig konst- eller kulturinstitution.
Men skulle det ändå inte vara bättre om ni var 100% finansierade så att ni bara kunde koncentrera er på konsten?
Alltså man kan säga Jag tänker lite att man kommer från den här drömscenariet att det var lite så, och så kunde vi där jobba direkt med kulturen, koncentrera oss om att skapa viktiga blå innehållsdelar. Men jag tror ju också för den erfaring jag har med det, att man också kan skapa jätteblå positiva värdier ved att ha de här samarbeten. Och det kan kanske inte, det är ju superviktigt att innehållet fortsatt är helt, vad kan man säga, armslängst styrt. Men man kan gott ha jätteblå, liksom kanske också en breddet syn på publik, när man jobbar med olika typer av för exempel crowdfunding, som vi talade om för mycket ambassadörer för de här kulturaktiviteterna. Det är också viktigt.
Men till exempel, ni påbörjar ett samtal med en som är tilltänkt liksom donator. Vad kräver den personen eller företaget eller stiftelsen tillbaka av er?
Alltså, det som ju också finns lite i det här, det är att det är sällan, i alla fall också i min erfaring från Danmark, att man bara har en lösning till alla finansiärer. Man kanske har någon ting man kan erbjuda som alla tycker kan vara viktigt, men oftast vill det ju också vara lite special önskemål. Någon har mycket fokus på att stötta barn och unga, andra har mycket fokus på kanske att stötta. Det kan också vara speciella konstuttryck eller så där. Så det är lite, man måste lägga energi och kärlek i det. Och så är det ju också så att om man talar om privata medel, så är det ju också, där måste ju också vara hjärte i att donera de här pengarna från andra håll, om det ska bli en positiv samarbete. Man måste ha en gensidig form för mål.
Du har ju, som du sa tidigare, en lång erfarenhet av det danska kulturlivet och har alltså jobbat med då, kultur finansierad av privata pengar där. Vad behöver Sverige lära sig av Danmark?
Alltså jag tänker lite, det är den här också kompetens som är ibland, så kan det ju också vara man inte liksom når till samma önske om vad det är man vill skapa med de här privata medel. Så det är ju också det här med att kanske för kulturinstitutioner, jamen det kommer ju att beröra de kompetenser som man har på museerna. Vad är det för sätt man jobbar och på vilket sätt? Det har ju också alltså mycket att säga den här med, ingår man i en program som har flerårige fundingstrukturer, eller ingår man i punktfinansiering. Så jag tror det är den här nyansbild som ju blir viktig, och också för att jag ser lite det här med att man kan hente mycket ting från det danske, men jag upplever ju också att man nu försöker att skapa ett eget svensk modell som kanske passar lite till den här starka välfärdsmodell man faktiskt har lyckats med så länge, så att man kanske kan hitta ett bra läge för den här finansiering.
Stefan och Tintin, några reaktioner på när ni hör Kirsa säga? Tintin, kan börja med dig.
Nej, men jag håller ju med väldigt mycket om det som har sagts. Alltså, som Stefan sa tidigare också, så alltså staten ägnar sig också åt styrning i fördelning av ekonomi och regleringsbrev och så vidare. Men däremot är det ju också så att precis som den statliga finansieringen är, liksom kan skifta med lågkonjunktur och så vidare, så gör ju medborgarnas och filantropernas ekonomi också. Jag ser inte att det skulle vara liksom en garant för det här liksom långsiktiga säkra stödet, utan att det kommer bli mer punktinsatser. Sen i alla fall enligt min erfarenhet så är det ju så att det tar väldigt mycket tid att söka till exempel privat stöd, vilket jag har ägnat mig åt. Man får ofta nej, och den arbetstiden hade ju kunnat läggas på det som var själva kärnverksamheten. Alltså det är ju också att det här kommer ju kräva ekonomiska resurser och arbetstid för att få till ett ökat privatstöd.
Tiden håller på att rinna iväg ifrån oss. Vi hinner med en sista fråga och ett kortare svar från er. Om ni bara fick säga en sak till någon som lyssnar på oss just nu, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen? Kirsa, du kan börja.
Ja, men jeg vil jo sige, det allervigtigste, det er jo, at man fortsat har en mulighed for at skabe kultur og kunst, som har en kritisk og også en chance for at skabe modbilleder til vores samfund. Så det synes ekstremt vigtigt, at man har en overenskommelse om det er kunsten og kulturen, som har sin egen kraft.
Stefan, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen?
Därför resurser kommer med krav och idéer om vad verksamheten ska göra och behöver då hanteras och bemötas av på olika sätt av mottagaren för att man fortfarande då håller på med vad nu man har bestämt att man håller på med. Så att man inte glider iväg och blir enbart leverantör till den som finansierar.
Tintin?
Det är att stat, region och kommun har ansvar för att verka för alla medborgares bästa. Och oavsett hur givmilda och engagerade filantroper är så har inte de det uppdraget.
Tack så mycket säger jag till Kirse Ljung-Stensborg, chef för Malmö konstmuseum, Tintin Hodén som forskar vid Södertörns högskola och Stefan Einarsson som forskar och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Och vi avslutar samtalet om en breddad finansiering av kultur i Sverige för idag och vänder oss istället till en romanfigur som är känd för att lösa mysterier i dagens radioessä från OBS. Och du kanske räknade ut att det är Sherlock Holmes som jag syftar på när jag säger så. Men det ska faktiskt handla om de olösta mysteriernas lockelse nu. Kanske är det så att vi behöver gåtorna som aldrig kommer att få någon lösning. Det menar historikern Peter K. Andersson som funderat över fallen som Sherlock Holmes misslyckades med att klara upp.
I berättelserna om Sherlock Holmes är fallen som Dr. Watson inte berättar om ofta mer tankeväckande än de han faktiskt skildrar. Spänningen och uppfinningsrikedomen i romaner och noveller som Baskervilles hund, Det spräckliga bandet eller De rödhårigas förening är icke att förringa. Men när Watson i förbifarten talar om andra fall som Holmes var inblandad i, fall som vi aldrig får veta några detaljer om, så väcks nyfikenheten på ett helt annat sätt. Det mest kända av dessa odokumenterade fall är onekligen det som kretsade kring jätterottan från Sumatra, som Holmes i all hast talar om som en historia som ännu inte kan berättas eftersom världen inte är redo för den. Men bland Holmes okända fall finns också den märkliga historien om aluminiumkryckan, historien om Ricoletti med klumpfoten och hans fasansfulla hustru, gripandet av Wilson, den ökände kanariefågelsdressören, eller kardinal Toscas mystiska död som Holmes utredde på direkt begäran av påven själv. Bland alla dessa korta omnämnanden som i vissa fall har blivit lika berömda som de utförligt beskrivna historierna finns det ett som jag alltid har varit särskilt fascinerad av. I kategorin ouppklarade fall, berättar Watson, finns historien om Mr. James Fillimore som gick tillbaka in i sitt hus för att hämta sitt paraply och aldrig mer sågs till i denna världen. Mer än så säger inte Watson om just detta fall, förutom att han nämner att det aldrig fick sin förklaring och att det hör till de få misslyckandena i Holmes karriär. Uppgifterna är retsamt knapphändiga men just därför också väldigt kittlande. Vad var det som hände egentligen? Herr Fillimore var uppenbarligen på väg ut, men så ångrade han sig. Troligtvis gjorde han bedömningen att det skulle bli regn och vände tillbaka in i huset för att hämta ett paraply. Och i samma stund som han gick in genom dörren så försvann han. Den enorma uppsjö av författare som skrivit pastischer på Sherlock Holmes har sedan årtionden spekulerat i möjligheten att det helt enkelt inte gick att ge en naturlig förklaring till mysteriet och följaktligen skrivit skildringar av fallet som i olika grad hämtat drag från science fiction-genren. I en av de bättre av dessa pastischer flörtar man med eventualiteten att Fillmore gått rakt in i en vortex, det vill säga ett hål i tidrymden, med förmågan att transportera en människa från en punkt i universum till en annan. Men så fort man tar steget mot en förklaring av James Fillmores försvinnande så förlorar fallet något av sin lockelse. Det är just det faktum att mysteriet är så plötsligt och oförklarligt, samtidigt som det äger rum i en till synes helt vanlig vardagssituation, medelklassherren som ger sig av till sitt kontor, som gör det så fängslande. För många år sedan talade sociologen Johan Asplund om det perfekta försvinnandet. Ett försvinnande som är spårlöst, ouppklarat och framförallt omotiverat. Helt enkelt försvinnanden där det verkar som om personen i fråga bara har gått upp i rök. Genom hela den moderna historien har populärkulturen och folklåren haft en bestående fascination för sådana händelser. I 1800-talets snabbt växande medielandskap fylldes tidningarna med vilda spekulationer så fort någon framstående person gått under jorden. Ett särskilt talande exempel är den engelske kyrkoherden Benjamin Speke, som plötsligt försvann när han var ute och gjorde ärenden i London en januaridag 1868. Tidningarna tävlade med varandra under en dryg vecka i att komma på olika sätt som han kunde ha tagits av daga på, det ena mer makabert än det andra, innan han plötsligt påträffades igen som kofösare på en bondgård i Cornwall. Han hade helt enkelt iscensatt sitt eget försvinnande, förmodligen trött på sitt nuvarande liv. Samma sak hände som bekant Agatha Christie 1926, då hon gick förlorad efter ett gräl med sin make. Och det här är en typ av mysterium vars dragningskraft är stark även i vår tid. Men hur många av verklighetens fall är perfekta försvinnanden enligt Asplunds kriterier? Vissa av de historier som blivit legendariska är inte lika mystiska när man granskar dem närmare. Det berömda fallet med briggen Mary Celeste, som påträffades drivande omkring i havet vid Azorerna 1872 med besättningen spårlöst försvunnen, är nu för gammalt för att få en lösning. Men de uppgifter som man brukar lyfta fram när historien berättas, att maten stod på bordet fortfarande ljummen, att brasan brann i eldstaden och att loggboken var ifylld en timme innan fartyget hittades, är rena påhitt som tidningarna la till för att göra det hela mer sensationellt. Samma sak gäller diplomaten Benjamin Bathurst som försvann 1809 när han befann sig på resa i Tyskland. Han och hans betjänt stannade till vid ett värdshus där hans vagn skulle byta hästar. Innan avfärden inspekterade Bathurst de nya hästarna medan hans betjänt tittade på. Bathurst gick runt hästspannet till andra sidan och sågs sedan aldrig mer. Asplund tar själv upp det här fallet som ett exempel på hans perfekta försvinnande, men kanske var han för ivrig att hitta ett bra exempel. Det visar sig nämligen när man fördjupar sig i historien att Bathursts försvinnande inte var tillnärmelsevis så plötsligt och oförklarligt som det verkar i den version av händelsen som oftast återberättas. Är dessa perfekta försvinnanden då bara en produkt av fantasin, ett uttryck för något slags märklig önskan hos människorna om att det ska finnas något oförklarligt och mystiskt även i moderniteten? De mysterier ur historien som ännu inte fått sin lösning kommer sannolikt alltid att fängsla efterföljande generationer. Man kan lansera hur trovärdiga teorier som helst om vem som var Jack the Ripper eller vem som sköt Palme. Men när det har gått en viss tid går inga teorier att slutgiltigt bevisa och då tar historien, eller snarare mytologin, över. Samtidigt vill vi nog också behålla några av våra mysterier. Medan ett fall som Palmemordet fortfarande kan klassas som ett nationellt trauma och ett pinsamt nederlag för polisväsendet kommer det troligtvis att med tiden övergå i den distanserade status som Whitechapel-morden eller Mary Celeste nu har. Det vore kanske väl cyniskt att säga att vi behöver ouppklarade fall. Jag tror knappast att Jackie Kennedy eller Elisabeth Gustavs dotter, Jack the Rippers tredje offer, skulle hålla med mig. Men de gjuter liv i en fantasi som innefattar någonting större och mer existentiellt. En fantasi som återspeglas i tron på kidnappningar utförda av både älvor och utomjordingar. Men även om denna fantasi är stor och mångfaldig så har den troligtvis kommit till för att bearbeta en omständighet som är gemensam för alla människor. Det är egendomliga faktum att vi finns här på jorden ena dagen för att nästa dag vara borta.
Det sa Peter K. Andersson som är historiker och författare. Och den här essän producerades av Morris Wikström och musiken du hörde var av Hans Zimmer från soundtracket till just Sherlock Holmes. Och det var allt för dagens P1-kultur. Imorgon beger vi oss åter till filmfestivalen i Cannes där kulturredaktionens Emma Engström har sett den nya filmen Minotaur av den ryska regissören Andrei Zvagintsev. Han som gjorde Leviatan. Vad säger den om dagens Ryssland? Dessutom hör du vad unga amerikanska filmare tror om filmens framtid i USA. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson och Sara Ek. Tekniker var Joel Zettergren. Jag heter Saman Bakhtiari och nu ska du få höra Kulturnytt.
Prinsessan Madeleine ger sig in i tv-världen med den animerade serien Hidden Island. TV-serien beskrivs som en äventyrsserie för hela familjen med tanken att uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Serien görs i samarbete med Carini Gustafsson Teixeira. Duon har tidigare arbetat ihop med barnboken Stella och hemligheten som kom ut 2019. Serien görs i 20 avsnitt på vardera 7 minuter och kommer på strömningstjänsten Sky Showtime senare i år. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
Det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Elisa Svedberg, Kulturnytt.
Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
Ja, vi testar den här då.
Det här är någon slags hårprodukt då.
Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Håller tummarna för att det här funkar. Analyserar 18 ingredienser. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
Det är väl väldigt bra om folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val. Det är ingen polisapp, utan det, men man kan lära sig någonting i alla fall. Det är en liten ögonöppnare.
Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning. Så då säger den till dig, undvik den här om du inte behöver den eller den här kan du använda.
Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen som tagits fram av forskare på Stockholms universitet och av EU, berättar Natasha Börjesson.
Allt från att de är cancerogena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande, dåliga för vattenlevande organismer.
Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten och berättar att de har bytt ut en stor del av sitt grundlager efter att ha granskat innehållet.
I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
Ellen Cavallin, Kulturnytt.
Nynäs slott mellan Nyköping och Trosa öppnar nu för fullt till sommaren efter att under fjolåret ha tvingats pausa i princip all kulturverksamhet på grund av Region Sörmlands dåliga ekonomi.
Jo, men det känns jättekul såklart. Nynäs är ju en plats som
är helt fantastisk. Och vi vill ju att så många som möjligt ska få möjlighet att uppleva det såklart.
Mm. Carolina Sederlund är antikvarie och museipedagog och håller just nu på att städa inför sommarens nya utställning Barnen på Nynäs. 2025 hade man inga utställningar och inte heller några slottsvisningar och restaurangen var också pausad. När man nu öppnar alla verksamheter igen så har man nysatsningar på gång, bland annat sommarlabbsdagar.
Vi kommer från Sörmlands museum att åka ut ett helt gäng med pedagoger och under vissa sommarlabbsdagar som vi har valt att kalla det för så kommer vi ha ganska mycket pedagogisk verksamhet. Framförallt är det slöjd och hantverk av olika slag som man kan få prova på.
Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
Det var allt från Kulturnytt och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.